Ofta ställer vi oss frågan, varför lät man bygga dessa stenkammargravar, dessa gånggrifter, på detta märkliga sätt? Varför var man mån om att släpa ihop 200 ton sten per styck? De 204 gånggrifterna som vi har runt oss på Falbygden kan väcka många funderingar vad man skulle ha dem till. Så länge som man bara tänker sig att det var gravar så kanske man inte behöver fler förklaringar. Men jag tror inte att det var några ordentliga gravar. Visserligen så kan vi hitta en 15-20 gravsättningar längs väggarna inne i kammaren. Men fortfarande så var det mesta av kammaren tomrum som skulle användas till någonting annat. Och om vi dessutom tänker oss att de här gånggrifterna användes i ungefär 400 år med högst 20 personer inne i kammaren, så blir det bara en gravsättning vart 20:e år. Och det stämmer ju inte alls med någon form av familjegravar. Då hade man gravlagt betydligt fler under den här tidsperioden. Vad skulle man använda kammaren till i övrigt? Vilka funktioner fanns det här? Ytterligare en funktion som antyds i konstruktionen eller det som finns runt omkring, det är de offer av keramikkärl som vi påträffar utanför gångmynningen. Vad de har inrymt vet vi inte. Om det var mat, dryck eller någonting annat. Men de tycks ha blivit placerade vid gångens början. Och gången, det var säkerligen viktig av många olika skäl. Både symboliskt och kanske praktiskt. Någonting som fascinerar mig oerhört mycket så är det just den astronomiska och geometriska kunskapen som döljs i dessa konstruktioner. Gångens riktning till exempel pekar ut med oerhörd exakthet vissa händelser på himlavalvet. Det vi kan säga, det handlar ju om skeenden vid horisonten. När sol och måne gick upp över horisonten och visade sig tidigt på morgonen. Här har vi exempelvis den stora berömda gånggriften Giromen som ligger på Ekornavallen. Den har en gång som är riktad rakt österut. Inte en grad fel, den ligger alldeles perfekt där den ligger. Då kan någon säga att det är ganska enkelt att få en sån riktning eftersom solen går upp rakt österut just när det är vårdagjämning och höstdagjämning. Ja, alldeles sant är det ju inte eftersom vi har det här systemet med skottår. Det finns 4 riktningar som sedan skottåret tar hänsyn till och justerar tillbaka igen. Så det är genomsnittet av de här 4 riktningarna som ger oss den exakta riktningen österut. Men så enkelt är det ändå inte i detta fall eftersom utlöparen till Billingen, Brunnhemsberget, skymmer sikten så att vi inte ser soluppgången på rätt sätt. Vi har inget plant landskap ända fram till horisonten. Tvärsom, vi har ett berg som höjer sig och får soluppgången att ske på ett helt annat ställe än rakt österut och dessutom något senare mot vad det sker på andra platser. Ska man få fram den här riktningen på Ekornavallen, då måste man börja med att orientera sig efter himmelspolen och sedan lägga upp en rät vinkel så man får riktningen rakt österut. Liknande saker kan vi finna på andra platser. Kung Björns grav vid Danska vägen inne i Falköping, som kanske mest är berömd för det stora takblocket som vägde ungefär 25 ton när den byggdes. Ja, här kan vi också finna märkligheter i riktningarna. Kammaren, den är riktad rakt mot soluppgången när det var midsommar. Gången däremot är inte märkligt nog lagd vinkelrätt mot kammaren som är det allra vanligaste. Men orsaken, det var inte slarv, orsaken är rent astronomisk. Här kan vi finna att gången är riktad mot soluppgången vid vintersolståndet. På så vis var kammaren sommarsolståndet och gången var vintersolståndet. Men precis som vid Ekornavallen så får vi problem med vintersolståndet eftersom Olleberg skymmer sikten precis här. Så den riktningen som vi får, det är soluppgången om inte Olleberg hade funnits på den platsen utan att det hade varit alldeles plant i landskapet. De visste att bakom Olleberg så går solen upp Och därför så la man också riktningen mot den plats där solen går upp, om nu Olleberg hade varit genomskinligt. På samma sätt så kan vi se i Karleby att man riktar gånggrifterna på speciella sätt. Man kan grovt sett säga att den grupp av gånggrifter som ligger runt den där jättestora gånggriften, Kung Ragnvalds grav som den ofta kallas för, de gånggrifterna, de har antingen den ena eller den andra riktningen. Och den ena riktningen är rakt österut och pekar ut solens uppgång vid midsommar. Det märkliga är att den andra gruppen också är fokuserade på sommarsolståndet, men inte solen, utan månens ena ändläge som det kallas för just detta datum. Ja, så här kan vi hålla på och gå vidare med den ena gånggriften efter den andra, det ena bygden och området efter det andra, och finna astronomiska riktningar som visar att de ägnade sig åt astronomi ganska mycket. Men det är inte bara astronomi som man kan påvisa hos gånggrifterna. Man kan även hitta geometrisk kunskap, och det kanske är det mest förbryllande eftersom så många forskare tidigare har antagit att de absolut inte kunde varken astronomi eller geometri. Men ju mer man forskar om megalitgravarna i hela Europa så finner man det ena efter det andra. De kunde mycket mer än vad vi tidigare har anat. Det är inte bara multiplikationstabeller, plus och minus. Det är betydligt mer avancerad geometri än så. Och vi kan verkligen fråga oss, vad skulle de ha den till? Var kommer den ifrån? Vem var det egentligen som tänkte ut allt det här? Och varför då? Ja, det är många frågor som vi inte kan besvara. Vi kan bara konstatera att ibland är avstånden inne i en enskild gånggrift eller en dös eller annan megalitgrav som vittnar om proportioner och ett tänkesätt som är strikt geometriskt. Kvadrater, liksidiga trianglar, andra förhållanden som visar att man gick mycket längre i sitt geometriska tänkande, som inte bara omfattar en enskild anläggning utan även avstånden mellan dem. På så vis kunde man rigga system i ett helt landskap. Till vilken nytta är svårt att säga, om det bara var rent symboliskt eller hade andra funktioner. Men vi kan mäta avstånden och se att vissa återkommer på ett sådant sätt att det omöjligen kan vara slumpen som ligger bakom det. I Falköping exempelvis så kan vi se att man enbart leker med en enda proportion, gyllene snittet. Här finns ingenting annat. Det är bara gyllene snittet precis överallt. Och vi sen till Karleby och letar efter gyllene snittet så hittar vi det ingenstans. Här hittar vi istället den pythagoreiska triangeln som man lekte med när man placerade ut gånggrifterna. Ja, hur mycket kunskaper man än hade i astronomi och geometri så förklarar det fortfarande inte varför man lät bygga dem. Vi får åka runt på andra platser i Europa och se hur det verkar ha varit där. Och den största chocken kanske kommer för oss när vi når fram till Malta, som också har megalitiska tempel som de kallas för där, eftersom det inte är några gravar alls någonstans, utan allting pekar på att det bara var tempel och ingenting annat. Och vi sen runt i västra Europa i övrigt, Portugal, Spanien, Bretagne, Frankrike och runt om på de brittiska öarna, så slås vi av detta faktum att gravarna i detta område tillhör den allra yngsta perioden, eller knappt ens det, kan vara sekundära och inlagda efter den egentliga megalitgravstiden. De spår som vi har från den ordinarie tiden pekar på att man inte hade några gravar alls. Den allra finaste megalitgraven på de brittiska öarna ligger ända längst upp i norr, på Orkneyöarna i Skottland. Den har en väldigt fin konstruktion och i den yttersta delen av gången så finns en särskild sten inlagd i väggen som går att förflytta och skjuta ut så att man kan stänga till. Men ska man nu stänga den här dörren så kan det bara ske inifrån. Det låter tveklöst som om att det skulle vara levande människor som använder megalitgravarna för sina egna syften, precis som på Malta, där man också bygger på samma sätt som på de brittiska öarna och i Bretagne i Frankrike. Vi kommer fram till slutsatsen att tempelfunktionen tycks ha varit mycket viktigare än gravfunktionen, eftersom gravfunktionen inte ens existerar i många områden. Det är först när vi blickar österut och kommer till Skandinavien som vi kan se att både dösar och gånggrifter har använts, vad det verkar som, regelbundet som en plats där man hade sina nära anhöriga som hade gått bort. Inte alla, men ett visst urval, både män, kvinnor och barn. Men även ifall dessa människor nu placerades in i kammaren, så är det tveksamt om vi ska kalla megalitgravarna för grav eller inte. Vi kan exempelvis jämföra med våra kyrkor från medeltiden. Här inne så finns det gravläggningar av präster och kanske en adelsfamilj. Men vi kallar inte våra kyrkor för gravar för det, eftersom den heliga funktionen alltid betraktas som viktigare, i varje fall i kyrkornas fall. Men vi kan också utsträcka det här till gånggrifterna och säga att de heliga funktionerna för de levande människorna var långt viktigare än att använda kammaren som en gravplats. Alltså är inte i så fall gånggrifterna några gravar, utan tempel där man även inhyste vissa döda personer som var viktiga för vissa ritualer och andra saker man gjorde här inne. Bakgrunden till megalitgravarna i västra Europa, där man inte har gravar så som vi har hos oss ibland, är helt annorlunda mot vad man kanske tänker sig. Vi kan spåra de första böndernas vandringar och båtresor från Grekland och Turkiet och andra delar av östra Medelhavet västerut via Italien och Spanien och Portugal upp till Frankrike. Hela vägen använde man sig av grottor, naturliga grottor, för sina riter och ceremonier. Här finns det spår efter både det ena och det andra. Emellanåt även spår efter döda människor. Men det är för den skull inga gravar. Och det är absolut inget boende som har skett inne i dessa grottor. De människor som de sen mötte i Frankrike och på andra håll, de var shamaner. Och den religion som shamanerna utövade under jägarstenåldern hade också använt sig av grottor för sina ändamål. Det ser vi till exempel i centralmassivet i Frankrike, där det finns berömda grottmålningar. Och mycket riktigt, de allra första äldsta megalitgravarna som vi påträffar, vilket sker i Bretagne i Frankrike, var också en kopia av dessa naturliga grottor. Man byggde enorma stenrösen som hade långa slingrande gångar som ledde in till små rum längst där inne. Allting var som en kopia av en naturlig grotta. Och de här artificiella människobyggda grottorna kunde väga upp mot 50 000 ton med sten per styck. Det var där det började allting. När sedan den här traditionen mötte den som fanns i Centraleuropa, där man hade konstiga hus och långhögar och mycket annat, så blev det först en mix i östra Europa innan man successivt gick över till att bygga dösar och gånggrifter efter just den franska modellen. Däremot så undvek vi att bygga dessa enorma rösen som man hade där inledningsvis. Men till och med fransmännen förstod att det var onödigt och nöjde sig med kammar och gång, ungefär som våra gånggrifter. Så om man nu frågar sig vilken funktion som gånggrifterna har, så är i varje fall min uppfattning ganska bestämd. Den användes av dåtidens lärde, dåtidens religiösa ledare och mästare, när de skulle ägna sig åt mycket heliga och speciella riter och ceremonier, använde de kammaren. Ibland tillsammans med döda anhöriga, eftersom de just ville komma i kontakt med dödsriket, den gudomliga delen av verkligheten, och göra, precis som shamanen tidigare, en resa till underjorden. Och för att kunna klara av det så behövde man den här konstruktionen. Man hade nytta av symboler och mycket annat. Och genom att bygga in astronomi och geometri så skapar man rent symboliskt en harmoni som var nödvändig i kontakten med det gudomliga. Ja, var ska man då åka för att få se en riktig gånggrift? I princip så finns det inga sådana platser kvar längre. Överallt där vi åker så hittar vi bara en enkel stenstomme. Ibland kan den vara mer komplett än på andra platser och ibland så kan den vara mer fantasieggande och mer tjusig att fotografera än på andra håll. Men de platser som de flesta besökare brukar välja, det är Karleby, Luttra, Vårkumla och Ekornavallen. Men man kan också åka vidare till Bohuslän, Skåne, Danmark, nordvästra Tyskland och Nederländerna. Men mina favoritområden ligger ännu mer västerut. Skottland, södra England, Wales, Irland och Portugal och sydligaste Spanien. Men framförallt Bretagne i Frankrike där allting började.